A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig en ny person inom Klacken-ramen, Fabian Ahlstrand. Goddagens!
Goddagens, kul att vara här. Jättekul verkligen.
Härligt att ha dig här. Mm. Man har ju sett dig i tv-rutan, bland annat på fan-tv. Hur skulle du kort beskriva dig själv?
Ja, det är väl där man känner igen mig. Framförallt något av fotboll där man har gjort några avsnitt. Och ja, hur ska man beskriva sig själv? Djurgårdare. Mm. Följer framförallt svensk fotboll. Men ja, är väl egentligen allätare. Tycker om all typ av fotboll. Och sitta här och sådär VM, det är ju kanske det roligaste som finns tycker jag ändå.
Du, innan vi spelade in här fick jag reda på att det finns ett annat lag än Sverige som håller på lite extra i VM. Vilket är det?
I Argentina. Ja. Till en början så var det att jag var väldigt fascinerad i Pablo Aimar. Som var en av storstjärnorna i det argentinska laget som floppade rejält under VM-turneringen 2002. Och sen har ju det byggts vidare till att under VM 2006 så var jag extremt förälskad i Juan Román Riquelme. Den gamla Villarreal mittfältaren och Boca Juniors. Och sen... Nu på senare år när man blir lite äldre och man har mer fascinerats över det som händer utanför planen, nämligen läktaren, så gillar jag väldigt mycket den argentinska läktarkulturen. Där man verkligen lever sig in i fotbollen och ja, det är väl lite en dröm för mig att åka ner och kolla på den argentinska ligan och se när River Plate spelar till exempel. Mm. Så Argentina, det ligger mig varmt om hjärtat.
Ja. Just Argentina hade ju inte lättast nu i första omgången.
Nej, tyvärr.
Men allt är ju fortfarande öppet. Mm. En poäng tog man med sig mot Island. Ja. Messi missar straff. Jag gissar väl på grund av att du hejar på Argentina. Är du på Messis sida eller är du Ronaldo? Eller är du neutral?
Nej, jag tycker att Messi är en bättre fotbollsspelare. Jag tycker att han åstadkommer mycket mer Ronaldo på en fotbollsplan. Mm. Nu kanske Ronaldo på senare år kanske byter mer matchvinnartyp. Men jag tycker Messi har ett större register i sitt spel. Och baserat på de kanske 5-10 senaste åren så tycker jag att Messi har varit en bättre fotbollsspelare om man ska sluta på det hela. För mig, det egentligen det räcker med att gå in på YouTube och kolla båda två så ser man egentligen vem som är bäst.
Jag förstår. Ronaldo har ju verkligen blivit en mer striker-typ.
Precis,
om man
det har ju förändrats ganska mycket de senaste.
Från att vara den här killen på Manchester, ja, gör 10 överstegsfinter och väntar på motståndaren.
Ja, exakt. Och fotboll för mig, det är lite underhållning också. Mm. Jag menar, den bästa ska vara den som underhåller. Jag tycker inte Ronaldo riktigt gör det på samma sätt som Messi. Utan Ronaldo är ju mer en boxspelare numera som gör mål. Och medan Messi gör också väldigt mycket mål. De gör ju nästan mer mål än Ronaldo. Men även har det här lilla lekfullheten i sitt spel. Och därför så rankar jag honom högre. Och med det så är det inte för att jag håller Argentina. Utan det är objektivt.
Det är objektivt. Okay. Ja. Det här avsnittet ska vi prata lite kort om omgång 1 som har spelats nu i VM. En minst sagt händelserik omgång. Och sen kommer vi lägga fokus självklart också på den stora matchen mellan Tyskland och Sverige.
Ångest för dig?
Lite. Jag, som ni vet, jag är tysk och håller på det tyska laget till 100%, och det blir... Jag har varit mest arg den senaste tiden på det tyska laget.
Om ja, man säger för direkt så. När jag träffade så sa du att du inte var så mentalt stabil nu.
Nej, det är lite bitterhet. Alltså, det var en annan sak om man hade förlorat mot Mexiko på ett annat sätt. Alltså, om man hade visat framfötterna med Mexiko. De gjorde ändå mål och tyskarna gjorde inte det. Men sättet som tyskarna förlorade på, det var bedrövligt.
Konstigt att du inte har lagt den matchen bakom dig. Det är ändå några dagar sedan.
Just
söndags.
Jag vet, just när du kommer till Tyskland och fotboll och VM, då det biter lite längre. Men jag tänker mig, när det kommer torsdag, fredag, så vi spelar in där på onsdag, då ska jag försöka stänga det locket och blicka framåt.
Ja, men det är ju en jätteviktig match för Sverige också. Det är ju, jag menar, man kan säga att vi inte har någonting att förlora den matchen, det har vi. Jag menar, Mexiko kommer ju vinna mot Sydkorea med största sannolikhet, och då, om vi förlorar mot er då, då måste ju vi vinna mot Mexiko för att gå vidare. Så jag är också väldigt, väldigt nervös inför matchen och... Ja, det är mycket ångest i de här mästerskapsmatcherna.
Verkligen. Men det är ju fina med fotboll.
Det älskar man. Man älskar ångest.
Exakt.
Det är därför man håller på med det.
Ja. Vi går lite mer i djupet på den matchen lite senare. Men först omgång ett då. Och jag gav dig lite uppgifter.
Precis.
Lite med listor och sånt.
De har gjort.
Ja, det gillar jag. Som tysk tycker jag om den här lilla strukturen och listor.
Precis.
Och dina topp tre bästa och sämsta matcher så här långt under VM. Hur ser det ut där?
Bästa måste man ju börja med Spanien-Portugal. Jag tycker vi kanske att, ser man till första omgången, så är väl Spanien det lag som imponerat mest på mig och har väl seglat upp lite som favoriten ut till att ta hem hela turneringen. Jag tycker man bevisade att det här tränarbytet inte påverkade dem negativt alls, och man spelade stundtals en fantastisk fotboll, och skulle det inte varit för Ronaldos suveränitet så hade man vunnit den matchen. Men nu kommer man inte stötta på Ronaldo igen, och då tror jag att man kommer flyga så här hädan efter. Men det här är också en match man alltid kommer minnas. Jag menar, det var ju återigen Ronaldo mot rubbet, och han kliver in och verkligen älskar den här typen av matcher. Och alltså, det här just att den här frisparken i slutet, att han kliver fram och sätter den. Det är ju liksom, det ramar in Ronaldo som karaktär på ett slående vis. Och men en fantastisk match måste man ju säga. 3-3, och var ju kanske en liten trögstartad start på turneringen med de tre första matcherna. Jag tycker kanske inte var de mest underhållande, men så kom ju där Portugal-Spanien och slutade 3-3. Så den måste man ju ändå ta som etta, vilket kanske är lite tråkigt, för det förväntar vi oss alla. Men sen på plats nummer två har jag valt Peru-Danmark. Där jag inte tycker att matchen speglar resultatet. Jag tycker ju Peru var väldigt, väldigt bra. Och jag har infört när jag flaggat mycket för Danmark, men jag tycker inte riktigt att de kom upp till den nivån som jag förväntade mig. Utan de räddades ju mer eller mindre av Schmeichel och kontrar in ett mål istället och vinner matchen. Och det är ju, det är också charmen med fotbollen, att det inte alltid
inget
blir
så. Givet.
Nej, exakt. Och Peru tycker jag imponerar. Jag tycker den där gruppen känns väldigt spännande. Mm. Jag ser inte Frankrike som några solklara favoriter där, utan jag tror Peru kommer vara med och kämpa trots den här blytunga förlusten. Och man gillar ju det här Peru, de verkligen kämpar för folket, och det är verkligen folkets landslag. Och man gör sin första VM-turnering sedan 82, va? Och tycker går ut och verkligen imponerar, och med, ja, men som jag ser den här sydamerikanska läktarkulturen, man ser det så mycket peruaner på plats, och det är en sån härlig känsla, atmosfär, och ja, man kan nästan leva sig in i matchen, och det känns nästan som att vara på plats. Så den matchen gillar jag skarpt, men så gillar man ju dock inte att Danmark får med sig de tre poängen. men den matchen tycker jag sticker ut också. Och sen trea måste jag väl ändå säga också ett resultat jag inte är så glad över, och jag tror inte heller du är så glad med det, men det är väl Tyskland-Mexiko. Måste ju hylla Mexikos fotboll, där kontrigt fotboll som gick otroligt fort, och Lozano på förhand, en av de mest spännande spelarna, som en sån här spel man, det som är fint med VM är att det alltid kommer upp nya spelare som man inte haft ögonen för tidigare, och jag tror verkligen att Lozano kommer bli en sån spelare som vi pratar om efter VM-turneringen. Hans snabbhet och teknik och sina egenskaper, och jag har ju ett fantastiskt nytt mål där Mexiko visade vilket kontringsstarkt lag de är, och tyvärr så ser de oroväckande starka ut inför matchen mot Sverige här om drygt en vecka.
Ja, det blir just den matchen blir extra spännande med tanke på att Tysklands spelstil passade i det här fallet bra till Mexiko. Se om de kan få mera om och göra det även så att det passar bra mot Sverige.
Ja, precis. Det blir spännande. Det känns ju som att vi...
Sverige kommer ligga lite lägre.
Ja, precis. Och det blir en hårdare nöt för dem kanske då. För de ändrar sitt spelsätt lite. Det finns ju många lag som passar mer med att den här kontringsfotbollen. Jag tycker Portugal är ett annat lag som... Man märkte att de trivdes mot Spanien med att kontra och... Idag får ju de känna på att styra spelet kanske mot Marocko. Och det blir spännande att se vad ett sånt som Mexiko åstadkommer när de ska styra med matchbilden. Men spännande lag, många duktiga fotbollsspelare från Ochoa i mål till Xavi Hernandez längst fram. Och inte minst Lozano som kommer nog vara en av VMs största utropstecken om Mexiko går vidare ur det här gruppspelet, tror jag.
Ja, jag kan bara instämma. Riktigt starkt gjort. Ändå med bitter över Tysklands förlust och tycker att de var bedrövliga. Tycker jag ändå att man ska lyfta på hatten för Mexiko. För den insatsen, det gör man inte bara så. De har gjort sin hemläxa.
Ja, och man såg ju det. Att, man såg vilken glädje det var efteråt. Och det har ju Mexiko ju alltid med i VM. Men det är ju alltid mellanmjölk. De åker ju alltid ut i åttondelsfinalen. Och man är liksom tråkigt vid som grupp två. Så får de en tuff lottning i åttondel. Eller lottning, då får de en tuff åttondelsfinal så åker de ut. Men i år känns det som att de kan gå längre.
Verkligen. Och sedan, snygga mål har det gjorts en del. Mm. Och jag kan tänka mig att vissa är ju självklara, men jag hörde nu innan att du har en liten joker med på din topp 3-lista.
Ja, som nummer ett. Jag gillar ju mål som... De målen som tilltalar mig mest, det är mål som beskriver en fotbollsspelare. Okay. Och mitt favoritmål genom tiderna, det är... Dennis Bergkamps mot Argentina i kvartsfinalen VM 98. Varför då? Jo, för att ska man visa ett klipp på Dennis Bergkamp som fotbollsspelare så är det målet man tar ut. Och därför har jag valt Diego Costas mål mot Portugal. Just för att han inte alls regelrätt kör över Pepe. Får bollen, forcerar mot 3-4 backar. Några klumpiga skottfinter för att sedan trycka dit bollen. Det är så mycket Diego Costa över det. Och det beskriver hela hans repertoar som fotbollsspelare. Så den är given etta för mig faktiskt.
Ja, den gillar jag.
Jag tror inte det är många som håller med mig. Men den är etta för mig. Sen nummer två så har jag Quinteiros frispark. Jag gillar när man verkligen lurar försvaret. Sen tycker jag kanske att den letar sig i mål på lite... Kanske inte på det snygga sättet att den målat den. Kanske en liten tavla. Men... på sättet han lurar försvaret. Och det är också en väldigt fin fotbollsspelare tycker jag. Den är Quintero. Och fin vänsterfot. Och på ett Ronaldo, eller Ronaldinho-maner. Rullen under muren. Det är jag svag för. Sen nummer tre. Den var lite svårare faktiskt. Men jag valde ändå Kolarov frispark också. Det är också en frispark. Lite tråkigt med två frisparker kanske. Men
om de är snygga, då är de snygga.
Precis, och den frisparken är ju otroligt snygg. Jag tänkte så här, han lyfter in den härifrån. Han kommer inte gå på avslut. Men han dunkade dit under. Den är ju otagbar för Keylor Navas. Som i övrigt gjorde ju en fantastisk match och höll kvar Costa Rica i den matchen. Så ja, de tre väljer. Men Costas mål, det sticker ut. Det är ett mål som faller mig i smaken.
Ja, det tycker jag väldigt mycket om. Just kostade att du nämner honom. Att du bra inramning på att beskriva en spelare.
Ja, men det är verkligen det målet som är Costa som spelare. Så om du får 10 sekunder på dig att beskriva honom som spelare, men då plockar du fram det målet. Så det här är ju Costa. Kör över en motståndarback för att sedan bara forcera klumpigt för in bollen. Bollen ska in, det spelar ingen roll hur det ser ut.
Helt rätt. Ja, omgång ett. Vad tycker du annars då, nu i efterhand? Omgång ett, när vi spelar in det här, har första matchen redan spelats. Ryssland vann igår kväll mot Egypten och är färdiga för åttondelen. Jag personligen, om jag bara går in där kort, blev väldigt överraskad över att Egypten faller på det sättet. Det var, om vi går in på spel, var det ju 4 gånger pengarna för att Egypten skulle vinna. Och den kändes såhär... det måste man ju ta.
Ja,
men det var ju pannkaka verkligen.
Ja, en liten besvikelse kanske tycker jag. Men omgång ett tycker jag det är svårt så här. Mycket har ju kretsat kring VAR-diskussionen såklart. Det har ju redan blivit 10 straffar i den här VM-turneringen. Förra VM blev det 13 totalt. Så det kommer ju slås inom 3-4 matcher känns det som. Men jag tycker ändå att det har varit en bra första omgång där Spanien är det lag som jag tycker imponerat mest. Den största besvikelsen tycker jag hittills det är ändå Frankrike. Jag tycker att jag är inte förvånad att de inte gör en bra match mot Australien. Jag tror att det är VMs flopplag.
Okay.
Jag tycker inte att de har fått till det. Jag tycker inte även att de fick till det i EM för 2 år sedan. Mm. I kvalet så man såg ju att vi till exempel kunde rubba dem. Och med det spelarmaterialet de har så ska de ju egentligen passera den där gruppen utan några problem. Vilket jag inte tror de kommer göra. Och jag anser att det är ett stort tränarproblem att Didier Deschamps är fel man för det landslaget. Mm. Så det är väl min lilla besvikelse med tack på det laget de har. För jag tycker kanske att de har namn, eller spelare för spelare, kanske hela turneringens mest intressanta trupp.
Oh, ja.
Kylian Mbappé i spetsen som är en sån här potentiell VM-kung. Mm. Har man utmålat inför, och Griezmann och hela laget känns ju komplett egentligen. Sen nu tycker jag att det är lite fascinerande att sydamerikanska lagen bara fått 5 av 15 möjliga poäng. Brasilien såg ju ut att gå mot en planenlig seger när Coutinho gjorde 1-0. Men där också finns det mycket att jobba på, känns som. Uruguay fick mer trockla till sig en 3. Argentina bara kryss, Peru torsk, Colombia torsk. Så. Men de tror jag inte man ska underskatta. Nej. Jag tycker att jag tror de kommer växla upp samtliga sydamerikanska lag. Och i alla fall 4, är det 5 lag som är? Ja, det är det. 4 av 5 lag kommer nog.
Precis.
Ja, kommer gå vidare. Peru kanske får lite tufft med tanke på att de förlorar mot Danmark. Men annars så tror jag att vi kommer se samtliga lag i slutspel.
Ja, just du inne på det här. Brasilien tappar ju också poäng 1-1. Skulle du hålla med mig om att de mindre nationerna har steppat upp och lärt sig vart deras gränser är och vet hur de ska använda sig av sina förmågor på bästa möjliga sätt för att då ta sig an de stora giganterna?
Jag tror man ska vänta med den analysen till den här omgången är slut. Med tanke på att första omgången, vi vet, lite klyschigt, men det innebär en del premiärnerver. Mm. Och det kan låsa sig redan, eller i den första omgången. Så jag tycker att det är lite för tidigt att säga. Och jag tycker att när man tittar på tidigare VM-slutspel så har man ändå sett ganska många skrällar redan i första omgången. Och att Schweiz spelar 1-1 mot Brasilien ser ändå inte som så här att de mindre nationerna har närmat sig de större. Det är väl snarare att Schweiz till exempel har ett bra lag på pappret. Mm. De har många bra fotbollsspelare som var med länge i landslaget. Har en spel som Valan Berami. Liksom, jag skrev det på Twitter. Han har ju varit med i landslaget sedan jag började kolla på fotbollskänsel som och vet det här med mästerskap. Vi har en Lichtsteiner. Det finns många bra fotbollsspelare. Det finns Shaqiri, det finns Breel Embolo som är en intressant talang. Ja. Det finns många bra fotbollsspelare, så jag tycker inte så här. Ja, men det är 90 minuter, mycket kan hända. Försvarar man sig länge så kan det bli tufft för motståndarlaget. Nu gör ju Schweiz väldigt bra att de hämtar upp ett underläge också, vilket jag tycker är imponerande. Och sen har vi väl Island då, som är väl kanske den som sticker ut att de spelar 1-1 mot Argentina. Men det såg vi ju redan för 2 år sedan.
Precis, Australien tycker jag också. Ändå om du säger Frankrike, förlåt, men tänker just det här sättet att spela lite. Mm. Att vara lite mer taktiskt skickliga i försvarsspelet.
Ja, det är svårt att säga eftersom att det är så många olika länder och så många olika fotbollstänk. Jag menar, Australien har ju sin taktik med Bert van Marwijks fysiska fotboll, och det finns väldigt många olika typer av spelsätt att förhålla sig till kontra motståndarlagen. Och jag menar, inför en VM-turnering, inför en premiär, man scoutar ju motståndarlagen till det yttersta liksom. Och då blir det väl så att ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Men jag vet inte riktigt det här om blåbärsnationer inom citationstecken, om de börjar närma sig de större vargarna. Det är lite för tidigt att säga enligt mig, men
vi får se.
Jag har sett att det är många som har varit inne på det spåret, men jag vet inte.
Du avvaktar lite?
Jag avvaktar lite. Vi får se vilka som går långt i slutspelet.
Om vi då lägger fokus då på ur svensk synvinkel och tysk synvinkel i det här nuet, matchen på lördag 20.00 efter midsommarafton. Jag kan tänka mig, det är ju väldigt positivt att det är 20.00 kanske också på lördagen. Mm. Så att folk hinner ladda upp ordentligt. Vad är första magkänslan nu? Du var ju där inne på att du såg på det negativt sätt. För jag har hört 2 läger. Många har sagt, fan, att Tyskland förlorar mot Mexiko. Nu blir det extra tufft för Sverige.
Det,
och andra är så här, Mexiko vann, det gör inget. Tar vi en poäng mot Tyskland, eller till och med om vi nu förlorar, kan vi fortfarande gå vidare med tanke på att vi kan ta poäng mot Mexiko. Hur är magkänslan nu ett par dagar inför?
Så jag tar ju ett kryss på förhand om man säger så, det gör jag. Men det finns två sidor myntet, tycker jag. Nu när Mexiko slog Tyskland, då öppnas ju kanske lite möjligheten att till och med vinna gruppen. Kan vi slå eller få ett kryss mot Tyskland och vinna mot Mexiko, men då har vi gruppsegern. Och då får vi förhoppningsvis slippa Brasilien i åttondelsfinalen. Så ibland tycker jag man tänker lite för mycket det här, bara vi går vidare, bara vi går vidare. Men då kommer vi möta Brasilien, då åker vi ut ändå. Så ur en synvinkel så är det jättepositivt att Mexiko vann. Men det som är oroväckande är ju att Mexiko såg så himla bra ut. Och det faktum att vi vet att Tyskland kommer höja sig i en sån här match, det tror jag verkligen. Jag tror inte att de drabbas av någon speciellt stor panik bara för att man får mot Mexiko. De vet hur de ska hantera det här. Vi har sett giganter tidigare förlora den inledande matchen, som Spanien 2010 mot Schweiz, när de till slut gick och vann hela turneringen och så vidare. Så det blir ju en väldigt, väldigt tuff match. Men jag läste någonstans att i de fyra senaste VM-slutspelen så har den föregående vinnaren åkt ut i gruppen. Så jag vet inte hur mycket man ska ta det i beakt, men det säger väl någonting kanske. Men det är klart, Tyskland, det är klart att det är oerhört svårt att man ska tro att det blir något annat än förlust när man möter Tyskland egentligen. Så går in ändå med ganska lågt ställda förväntningar.
Om vi ser på det svenska laget, Pontus Jansson fick hoppa in för en sjuk Lindelöf. Bara direkt fråga där, skulle du vilja se Pontus ändå nu spela den andra matchen om Lindelöf är redo för spel?
Jag ser hellre att Pontus Jansson går in och kör istället för Lindelöf. För jag tycker inte att Lindelöf i sitt sätt han har agerat i landslaget det senaste året. Jag tycker man har sett att hans tid i United har påverkat honom väldigt negativt i landslaget. Inte minst med spelet med boll. Där jag tycker att han känns obeslutsam. Känns aningen nervös och utan självförtroende. Sen så är det klart att mycket av det här landslaget, Jannes landslag, har byggts på mittbacksparet. Och det har ju varit lite av fundamentet i det hela. Men Pontus Jansson tycker jag är en väldigt, väldigt bra back och har ett gott självförtroende efter den här matchen mot Sydkorea. Visserligen sämre motstånd än Tyskland, men jag är inne på att man borde fortsätta med Jansson istället för det. Sen har jag läst att många vill kanske att man ska göra formationsförändring.
Är du emot det eller?
Ja, men jag är lite emot det. Jag tror inte att Janne vill frångå det här 4-4-2 som var så lyckosamt i defensiven. Sen är klart, sen kan man diskutera hur ska Toivonen och Berg lyckas.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gör någonting med Hummels och Boateng, och det är väl lite på att ja, där kommer inte ha chans egentligen. Men vi har ju andra anfallsvägar som kan hota, anser jag. Så nej, rucka inte på det som varit utan fortsätt med det.
Mm. Hur skulle du säga är den viktigaste nyckeln för Sverige då mot Tyskland? Du är inne på det att det finns
Det är ju defensiva spelet och kontringar. Det är väl det spelet har varit inne på, att försöka hålla också, låter också lite klyschigt, att försöka hålla ett oerhört resultat så länge som möjligt, för att till slut måste ju Tyskland anfalla och kanske då bli lite naiva. Jag tyckte ju Tyskland var naiva redan från matchminut 1 mot Mexiko egentligen och tappade helt strukturen, och man kanske kan hoppas på något liknande. Men sen har inte vi samma styrka i omställningsspelet som Mexiko. Men jag tycker att det som har varit bra med det svenska landslaget under kvalet, när vi vann mot Frankrike, när vi vann mot Italien och även förlustmatchen mot Frankrike borta, det var ju att vi kunde hålla i bollen när vi väl har det. Jag tycker nästan det är det offensiva spelet som var det bästa. Att när vi har bollen så skickar vi inte bara bort den. Vi har ju sett några matcher under slutspel. Vi såg till exempel Tunisien mot England. Det funkar inte ofta att man skickar bort den och ger den till motståndarlaget, utan vi måste hålla i bollen. Och där har ju spelare som Albin Ekdal ett enormt ansvar. Spelare som Forsberg måste ju upp en, två nivåer. Och Claesson och de här bollskickliga, de måste ju steppa fram och våga liksom, när de väl har bollen, hålla i den och inte drabbas av panik. Blir det så att vi kan hålla bollen, då tror jag att vi kan störa Tyskland.
Ja, det är spännande. Jag har tänkt mycket ur tyskt perspektiv också, hur man ska göra. För jag blev lite förvånad ändå att Löw ställde upp med den formationen han gjorde mot Mexiko. Ja. För om man tittar tillbaka förra sommaren, då spelade ju Tyskland och Mexiko i Confed Cup. Och då vann, om jag inte helt misstagit, Tyskland med 4-1. Och då spelade man med en offensiv nu 3-5-2 uppställning. Och då stänger man ju de där ytorna lite bättre. Precis. På kontringarna. Och jag är lite förundrad att han inte gjorde det så. Nej. Även den här gången. Nej. Och jag hoppas personligen att han ställer upp en sån uppställning mot Sverige då. Med tanke på att då kan man ha en Boateng, Hummels och Süle där bak. Sen har man Kimmich och Hector som är tillbaka. Att de forcerar på varsin kant. Och pumpa in bollen i straffmål, som inte skedde så ofta mot Mexiko. Och sedan att man har två anfallare i Müller och Werner där i mitten.
Vad säger du? Werner, borde han starta? Eller? Du är inne på att de två borde starta samma topp.
Jag skulle vilja se det, på grund av att Werner har en snabbhet och kvickhet som har svårt att se att svenska landslaget ska kunna hinna med.
Ja.
Och kombinationen med Müller som är extremt jobbig att möta, kan jag tänka mig. På grund av att han löper så konstigt och hit och dit. Tror jag att det skulle vara ett bra par där, med tanke på att Kimmich kommer skjuta in bollarna. Och sedan skulle jag vilja ha en Reus bakom som är då den lilla maestron som spetsar till.
Varför fick inte han starta mot Mexiko?
Han visste faktiskt det redan i lägret innan. Löw hade pratat med honom och sagt att jag vill spara dig så att du är redo för spel. Turneringen är lång och vi satsar på att gå långt. Nu har det blivit lite ändrade planer med tanke på omständigheterna, så jag gissar på att Reus kommer få starta nu så att han är, för att han behövs. Man märkte också mot Mexiko, inte att han gjorde världens insats, men han var pigg, han var fräsch, det var en liten fläck på ett sätt som saknades. Sen hoppas jag personligen på att bakom Reus att vi får se en Toni Kroos som var helt isolerad mot Mexiko. För Chicharito sa efter matchen, vi vet hur Tyskland spelar, vi vill isolera Hummels och Kroos så att de inte kan bygga upp spelet. Då såg man Boateng och Khedira försöka. Boateng är inte dålig på att spela upp, han är OK. Men han är inte lika som Hummels. Hummels är bättre på att ta klivet fram och hitta de här små passningarna. Och Dira är ingen spelfördelare. Han är lite klumpedums i vissa stunder. Så jag hoppas på en Toni Kroos och en Goretzka.
Det är spännande spel.
Ja, riktigt härligt. Box-to-box-play, lite mer rörlig. Och jag tror han skulle vara lite jobbigare för det svenska landslaget, med tanke på att Ekdal och Sebbe kanske inte är de snabbaste.
Nej.
Så kan en ivrig Goretzka kliva in mycket. Så skulle jag vilja säga Tyskland i alla fall.
Ser du som medverkan, ja nej?
Jag tycker Reus ska peta honom.
Ja.
Så att Reus tar tian där och Özil får sitta bänk.
Hur drack du då?
Han också i det här fallet. För då kommer vi inte spela med
Kante. Ja, då blir Hector
och Kimmich. Ja. Precis.
Kommer det ske då? Eller känns det som att det...
Det snackas om det.
Ja.
Men det är så mycket spekulationer just nu. Så det är väldigt, VM. Det är VM. Det är väldigt svårt att säga. En sak i alla fall säkert är att det tyska folket och alla tyska journalister är väldigt eniga om Özil och Kedira. Mm. Vissa tycker jag har gått till överdriften med Özil, attack och sånt. Alltså, hela den här Erdogan-soppan har ju inte precis hjälpt Özils position. Nej. Och sen nu matchen mot Mexiko och hans insats var heller inte så jättebra. Och nu går de på attack med att ja, vi ska ta ut den här grodan från planen. Han får inte spela och det tycker jag är lite respektlöst med tanke på... Han tog ändå guld med Tyskland och har visat genom åren att han är en fin spelare.
Är det Özil man säger? Är det uttalet?
Jag säger Özil.
Jag säger Özil.
Özil, ja.
Men jag tycker inte att Özil ska starta. Mm. Jag tycker inte, vi pratade om det lite innan, jag tycker att även VM 4 år sedan när man vann, jag tycker inte han gjorde en enda bra match egentligen i slutspelet. Och under de senaste åren i Arsenal tycker jag att han har under varje år tappat lite av det här och... För mig är han inte världsspelare längre. Utan jag tycker det finns spelare bakom där som borde starta istället. Mm. Sen berättade du att han brukar höja sig när det kommer till landslaget. Mm. Men det blir ju ofta så när ett lag förlorar som Özil tillhör. Då är det ofta han som får bära huvudet. För att han är inte den som bröstar upp sig när man ligger under. Utan han är den som snarare sjunker ner och...
försvinner.
Ja, exakt. Och det är väl lite där. Och han... visade vi inte prov på något jättebra försvarsspel på målet heller. Det blev ganska lätt lurad av oss även där. Så. Men ja, jag vet inte. Startar Özil mot Sverige så är jag ganska tacksam. För jag tycker att han är ganska lätt och isolera. Mm. Jag tycker han är bäst när man möter naivt dåliga försvarslag i Premier League och i landslaget. Sen vet man ju att han är otroligt bra på fast situationer. Mm. Hans vänsterfot ska man inte skoja bort när han får tid och när bollen är död. Men ja, jag vet inte. Jag tror att med Özil i lag då, i elvan, då tror jag att man får tufft att vinna VM.
Ja, jag förstår. Ja, jag är inne lite på samma. Så jag tycker ändå Özil, han är inte den sortens spelare. Jag tror många tänker på Özil i Arsenal och tänker mycket på att han ska vara den som gör det här avgörande. I tyska spelsystemet är det inte samma form av, ska man säga, roll.
Nej.
Han är mer en... playmaker lik Toni Kroos som ska rulla runt. Toni Kroos har dock en lite större roll. Mm. Men Özils...
Han underordnar sig mer
till laget. Och han är, ska man säga, han är i form av länk där framme. Mm. Och sen heter det kommer då mer avgörande passningar. Och kanske en Toni Kroos eller slutligen tålamod som leder till misstag. Sen kommer en av spelarna, behöver inte vara just Özil som lägger fram den här passningen.
Han har ju vunnit Tysklands motsvarighet guldbollen 5 gånger eller något sånt där.
Han har ju vunnit en hel del. Han är ju också en favorit i Tyskland. Okej, just nu är kanske inte fanskapet så stort, men han har ju alltid varit en stor favorit. Och med tanke på det tyska landslaget är också det är lite roligt för att det finns så många, alltså om man tittar på det tyska landslaget jämfört med nu kanske man tar det svenska, det är ju väldigt taskigt jämförelse, men med att man integreringen av andra härkomster har ju varit väldigt lyckat i Tyskland på ett helt annat sätt, men just Özil från Turkiet. Vi har Kedira från Tunisien, har ett ursprung, Gomes, lite halvspansk, Klose Podolski, etc. etc. Så det har varit väldigt, också lyfts där väldigt mycket med Özil och så. Att han är en spelare som är modern tysk spelare, multikulti brukar man säga. Och det är härligt tycker jag också, det får man inte glömma bort. Men kritik ska han ha, som Bjørhoff sa nu. Alla spelare ska ha kritik och de ska handskas med det, men kritiken måste också vara på en respektabel nivå.
Så. Hur långt tror du att man kan gå då?
Jag har ju satt dem som
vinnare.
Dumt
att fråga dig.
Men jag är kanske lite subjektiv, men jag är ändå trott på det här landslaget. Jag tycker ju att de ser bättre ut än 14. Jag tycker att det här laget har samma bredd, om inte lite bredare, och de här spelarna som var då, alltså Neuer, Boateng, Hummels, Özil, Kroos, Kedira, Müller, de är nu i åldern när man vanligtvis pikar, 28-29. Plus att man har fått in unga spelare som en Werner, som en Kimmich, som en Goretzka och även Marco Reus som har aldrig spelat VM. Så jag tänker att det på pappret tycker jag att det är så här, det är bara ett grymt lag som har fått ännu mer boost. Samtidigt som självklart Brasilien, tycker jag, i mina ögon. Jag har aldrig sett ett sånt på pappret skönt Brasilien, alltså balansmässigt. Alltså, de har ju alltid varit bra offensivt med Ronaldinho, Ronaldo, Romario etc. Sen har de haft sköna lirare där bak som Lucio, Dani Alves och Marcelo. Men mittfältet har alltid varit så här lite svackande, alltså balansen har inte funnits där. Men nu med Casemiro, Fernandinho och Paulinho, det är ruskigt starkt.
De växlar upp. De växlar upp. De har ju sånt otroligt lag. Och den där offensiva spetsen, svårt att se att de inte ser gå till minst semifinal i alla fall.
Verkligen.
Det tror jag.
Vilka har du satt som vinnare?
Jag har faktiskt satt Brasilien som vinnare. Jag har det. Men nu har jag vänt lite och mot Spanien. Jag tycker de spelade en otroligt bra fotboll. Och jag menar, jag har alltid haft lite frågetecken kring Costa i landslaget. Det såg vi för VM 4 år sedan att det funkar inte alls med honom. Men nu verkar han och eller kommit in mer i landslaget och anammat sig där, och det känns som att han i spetsen kan åstadkomma mycket, för bakom finns det ju fantastiska spelare. Och jag tror till exempel en sån spel som Isco om 2 år kanske pratar om någon som topp 3 i världen. Han har egentligen allt i sin verktygslåda, och en spelare som jag tycker höjer sig lite när han kommer till landslaget också. Men så de känns oerhört kompletta. Jag menar, Ramos, Piqué kanske inte hittat jättebra samspel i matchen mot Portugal, men det är fortfarande 2 av världens bästa mittbackar i min mening, och har bra ytterbackar och nej, men komplett lag helt enkelt, och världens bästa målet längst bak. Så Spanien tror jag nog kommer stå som slutseger till slut, även fast jag hade Brasilien inför.
Ja, spännande. Det är ju fantastiskt är ju att det är fotboll nu varje dag.
Ja, det är ju det är så kul så att det är otroligt. Ja. Alltså,
man får inte glömma bort det, även om en slag går ju mot vind, att man får vara ledsen, det är inga konstigheter, men försök ändå titta och mjut. Ja. Det händer ju bara 4 år.
Ja, alltså, så svensk är man ju, eller för att jag har ju bara upplevt 2 VM-slutspel tidigare, 2002 och 2006. Och när VM 2002, då var jag bara 7 bast. Så 2010-2014 så var ju Sverige med, men det är lika fantastiskt ändå egentligen. Och, alltså, man nästan glömmer bort hur kul det är med VM. Alltså, varje gång man vaknar så bara ser man 3 matcher. Det spelar ingen roll vilka det är som möter varandra. Jag menar, det kan vara Marocko och Iran, det kan vara Japan och Colombia. Det är ju alla matcher ger en så hög puls. Och det jag tycker att det är roligt med, det är just det här att man kommer ihåg var man var när man såg det målet och så vidare. Jag kommer ihåg Ronaldos frispark, vad var jag då? Kommer man tänka om 10 år. Och bara, just det, den matchen såg jag där. Och så reagerade jag då vid det målet. Och, VM väcker ju så mycket minnen. Och eller föder minnen. Och det är fantastiskt.
Fantastiskt också att ha det här, tycker jag.
Ja, kul, jättekul att vara här. Roligt att surra VM.
Ja, och jag hoppas kunna få dig snart kvar. Snart här.
Vi stannar kvar.
Vi låser in oss.
Ja. Men jättekul verkligen. Super.
Och om man vill följa det, Fabian, är det Twitter som är lättast?
Det är Twitter som är lättast, Fabian Ahlstrand.
Härligt, härligt. Men då önskar jag en fortsatt trevlig dag. Underbart VM. VM-sommar helt enkelt. Så hoppas jag att vi kanske hörs inom närmaste, kanske under VM också.
Ja, jag hoppas jag verkligen. Det är kul.
Härligt. Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.